en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu är det äntligen dags. Kungens 50 år på tronen ska firas. Och vi befinner oss mitt i jubileumsveckan. Men vad kommer egentligen kalaset att kosta?
Donald Trump har varit ute och offentligt kritiserat Meghan ytterligare en gång. Och den här gången så önskar han faktiskt möta henne i en debatt. Och så ska vi prata om korruptionsskandalen i Monaco.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Men Sara, vi fick ju en pangnyhet. Precis innan vi klev in i studion nu så la prinsessa Märtha Louise och shaman Dirk Verret upp en bild, en otroligt gullig bild. De var klädda lite rosa och vita kläder på Instagram, där de meddelar att de ska gifta sig i augusti 2024.
Ja, och det här är ju någonting som vi faktiskt har väntat på, för att paret förlovade sig ju i juni 2022. Då fick vi också ta del av den här nyheten då via Instagram. De förlovade sig på en hästgård i Los Angeles och ja, men de är väldigt bra tycker jag på det här med att ta fina bilder inför de här, när de offentliggör de här grejerna.
Ja, men verkligen. Men det känns ju väldigt proffsigt på alla sätt och vis, det gör det ju.
Mm.
Och vi ska läsa upp här lite grann vad de skrev då i det här glada Instagram-inlägget. Och Märtha Louise säger så här: Dirk Verret och jag är glada för att meddela att vårt kommande bröllop kommer att ske på det historiska Hotell Union i Geiranger den 31 augusti 2024. Geiranger är känt för sin spektakulära fjord, sina dramatiska fjäll. Och Geirangerfjorden står på UNESCOs världsarvslista och representerar Norges rika kultur och naturskönhet. Vi är otroligt glada för att kunna fira kärlek i Geirangers vackra omgivningar. Det betyder mycket för oss att samla våra närmaste på ett ställe som är så rikt på historia och fantastiska naturupplevelser. Geiranger är det perfekta stället för att omfamna vår kärlek, skriver Märtha Louise.
Ja, men vad härligt. Då har vi ett kungligt bröllop att se fram emot nästa år.
Mm. Vi har ju redan sett Märtha Louise med sin... Hon har en otroligt fin förlovningsring.
Mm.
Det är en kvadratformad smaragd från Brasilien. Och den här har väl shaman Dirk Verret designat själv till henne.
Ja, men det har han gjort, och den här smaragden är ju då omringad av diamanter, och Dirk har berättat att de fyra triangelformade diamanterna står för eld, jord, luft och vatten, och sen då tre av ringens diamanter symboliserar då Märtha Louise döttrar, Leisadora, Maud Angelica och Emma Tulula.
Och Märtha Louise mamma, drottning Sonjas favoritsten, är smaragd, och det var därför som Dirk valde den här stenen, för att både Märtha Louise mamma då och döttrarna skulle också på något sätt då införlivas i den här kärleken och symboliseras i ringen.
Mm. Men nu då lite mer än ett år sedan förlovningen, så är alltså ett datum satt för bröllopet. Och både norska kungaparet och kronprinsparet har ju uttalat sig gällande detta.
Mm. Kungaparet skriver så här. Det är egentligen kungen som skriver: drottningen och jag glädjer oss över att prinsessa Märtha Louise och Dirk Verret idag har offentliggjort sina bröllopsplaner. Vi är glada för att få in Dirk Verret i familjen. Och vi ser fram till att... Alltså norska, jag har lite svårt för detta nu. Vi ser fram emot den stora dagen tillsammans med dem. Och vi önskar Märtha och Dirk allt det bästa. Det är så härligt med norska, för att det är så otroligt likt svenska. Men så vänder... Alltså de byter ibland plats på orden i meningarna. Men det har ju också kommit en hälsning från kronprinsparet.
Och kronprinsparet skriver så här: vi gratulerar prinsessa Märtha Louise och Dirk Verret till bröllop i augusti nästa år. Vi är så glada för deras skull och vi ser fram emot att fira tillsammans med dem. Vi önskar Märtha och Dirk all gott för framtiden.
Och flickorna.
Och flickorna.
Ja, men det är ju ett väldigt kontroversiellt par, prinsessa Märtha Louise och shaman Dirk Verret. Bara det att han är shaman väckte ju enorma rubriker i Norge och faktiskt över hela världen när det blev känt att de var tillsammans. Märtha Louise, hon får ju inte längre arbeta för kungahuset. Och det beror ju på att hon slidat lite på sin kungliga titel, får man väl säga.
Ja, hon har ju liksom varit lite... Hon har gått lite över gränserna där när det kommer till hur man får använda den kungliga titeln i olika sammanhang. Hon har ju faktiskt innan hon då skaffade ett nytt Instagramkonto, hon skildes då på liksom prinsesskontot och det här med privata, så var det ju mycket kommersiell verksamhet som pågick.
Ja, hon gjorde ju reklam för saker.
Hon gjorde reklam för dels egen verksamhet, men också för hennes och shamanens turné, som också till en början hette väl shamanen
prinsessan och shamanen.
Så man har ju verkligen försökt kapitalisera på den kungliga titeln. Och det där har ju såklart blivit enormt ifrågasatt. Jag menar, det får man ju inte göra som kunglighet. Och både kungen och kronprins Håkon satt ju ner foten flera gånger gällande det här. Men till slut så fick ju helt enkelt inte Märta Louise längre arbeta för kungahuset.
Mm. Och sen när de går ut med en sån nyhet så brukar det alltid låta som att det är vi kommit överens om tillsammans. Må så vara, men det är ändå faktiskt kalla handen ifrån kungahuset där att Märta Louise har ju sagt i en intervju efteråt att hon gärna hade fortsatt att jobba för kungahuset.
För jag menar, hon blev ju i samband med det liksom av med sina beskyddarskap och allt sådant. Så att,
hon får inte heller använda den kungliga titeln eller nämna kungafamiljen eller på något vis använda det i kommersiella sammanhang.
Och det tänkte jag också på nu när de gick ut med nyheten gällande bröllopet. Det publicerade ju faktiskt Märta Louise på det här nyare kontot som heter I am Märta Louise och inte det konto som då är kopplat till den kungliga titeln. Men Derek Verrett har ju blivit, som du sa Jenny, väldigt ifrågasatt, inte minst i Norge. Han har ju sålt bland annat den här medaljongen som vi har pratat väldigt mycket om här i podden. Han hävdade ju att den hade gjort honom frisk ifrån corona när han insjuknade. Och han har ju även hävdat att den här medaljongen kan ladda dricksvatten för att man ska få i sig rätt energier. Och han har ju sålt den på sin hemsida. Jag kommer inte ihåg för exakt hur mycket det var.
Ja, men det var det runt 2000 kronor. Det var ganska mycket pengar i alla fall. Och just det där med att sälja prylar med motiveringen att det kan hjälpa en människa att bli frisk från olika saker eller ja, energier i vatten. Det är inte så konstigt att han av vissa norska experter och så vidare kallats för lurendrejare. Han har ju kallats för, ja, det kanske var det mildaste man ändå har sagt kring honom. Det har ju stormats rejält kring Derek Verrett.
Ja, det var ju många läkare i Norge som gick ut och var riktigt upprörda över det faktum att han hävdade att den här medaljongen som han också själv säljer kunde göra någon frisk ifrån corona. Så att det har varit väldigt mycket, och det är inte bara det. Jag tänker också på den här boken som Derek Verrett släppte i början när paret hade träffats och det var offentligt. Och den blev ju till och med, alltså den fick ju inte ges ut i Sverige och Norge tror jag att det var, just för att han bland annat i boken då hävdar att barn som drabbas av cancer får skylla sig själva för att de är olyckliga indirekt.
Ja, att de får cancer för att de är olyckliga. Ja.
Så att den blev ju stoppad. Så det har varit väldigt många turer kring shamanen och deras relation har ju emellanåt blivit väldigt ifrågasatt.
Mm. Ja, men det kan man ju förstå. Men nu ska det här kontroversiella paret i alla fall gifta sig nästa sommar, 31 augusti i Geiranger.
Det ska bli väldigt kul tycker jag att följa bröllopet och allting inför det.
Man kan nog anta att det blir väldigt färgstarkt och kärleksfullt bröllop. Både Märta Louise och shamanen, de är ju väldigt öppna med sin kärlek till varandra och de är inte rädda för att beskriva den. Och jag vet att shamanen satt i någon poddintervju eller radiointervju och berättar om sitt sexliv helt öppet med Märta Louise och hur många gånger han får henne att komma och så vidare. Och det är också så här,
lite väl öppet kan jag tycka.
Alltså, ja, och
delar med
även
lite väl mycket.
Även, det spelar ingen roll om hon är prinsessa eller inte, men de är väldigt
open-minded. Ja, det som förvånar mig lite, jag var ganska så säker på att de skulle välja att gifta sig i USA.
Det trodde jag också.
Just för att de kanske ville ha det mer privat och liksom att de ändå bygger någon form av liv där nu. Att de planerar att också flytta dit båda två och så vidare. Så att, det förvånar mig, men jag tycker också att det är fint att de väljer att gifta sig i Norge.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Från en fest till en annan. Sara, nu smäller det. Vi är mitt i jubileumsveckan. Och det här är ju faktiskt finalen på ett helt års firande i hela Sverige. Och firandet som pågår nu, det håller på i 4 dagar. Vi kommer få se både en kortege genom Stockholm, en stor galamiddag på slottet, en festföreställning på Drottningholms slottsteater och en gigantisk dansfest på Gustav Adolfs torg.
Jag tycker att det är kul att man nu har verkligen slagit på den stora trumman. Kungen firar 50 år på tronen. Han är den regent som suttit längst i Sverige. Och det är klart att det här ska firas. Och du och jag, Jenny, vi kommer ju att vara på plats vid slottet under helgen. Och ni kommer att kunna lyssna på ett rykande färskt jubileumspodd, kan man kalla det. Som kommer att komma ut på söndag. Och den vill ni såklart inte missa.
Nej. Svenska folket har ju också sagt sitt. Aftonbladet och Demoskop genomförde en undersökning och den visar faktiskt att en majoritet av svenska folket, 55%, har förtroende för kungahuset. Och det är faktiskt en ökning med 9 procentenheter sedan förra mätningen som gjordes i april. I undersökningen så har svenskarna fått ge kungen betyg. En 1 i betyg, det betyder ju mycket dåligt. Det högsta, en 5, betyder då mycket bra.
Och kungen får ju ett toppbetyg här. En majoritet hedrar kungen med betyg 4 eller 5, 58% tycker så. Och man tycker helt enkelt att kungen gör ett bra jobb. Och det här är ju fina siffror, det får man lov att säga. Men vad beror den här ökningen på?
Jag tänker att den beror på att vi befinner oss i ett jubileumsår. Det är ändå ganska imponerande att sitta på tronen i 50 år. Det är ju faktiskt, kungen är den första svenska kung som sitter så länge på tronen. Och det är en historisk händelse. Men sen såklart så handlar det också om, det är ett stort PR-maskineri som ligger bakom den här positiva bilden av kungen. Jag tänker mediebevakningen har ju fokuserat mycket på, det har varit mycket länsbesök genom året. Det har ju varit både filmer och dokumentärer och intervjuer med kungen som kanske har fokuserat på jubileet, hans liv och hans statsmannaskap. Så att, det är nog inte så konstigt.
Nej, jag tänkte just på det nu när du nämnde det här med filmer och dokumentärer. Det har ju varit liksom en rad olika, vi pratade ju om det, jag tror att det var i förra poddavsnittet, allting som har gjorts nu under året. Och jag pratade faktiskt med en vän till mig som inte alls vanligtvis är särskilt intresserad av kungahuset eller särskilt insatt, som då hade tittat på en av de här dokumentärerna och slogs då av så här, vilket liv och vad länge han har regerat. Alltså det här det öppnar ju upp ögonen för fler, och det är klart att det kanske också påverkar dig i positiv riktning. Liksom.
Det tror jag absolut. Mm. Men i den här undersökningen så fick deltagarna även rangordna ett antal egenskaper då hos kungen. Egenskaperna var framtidsinriktad, kompetent, modern, ansvarstagande, folklig, tydlig. Och den sista då var den bästa representanten för Sverige. Och det man tycker är mest framträdande med kungen, det är hans folklighet. 48% tycker att kungen är folklig. Lite grann tror jag att det förvånar mig, därför att man brukar ju kanske betrakta kungen som lite mer reserverad jämförelsevis då med kronprinsessan Victoria och kanske drottning Silvia, tänker jag. Men under det här året så tycker nog folk att kungen öppnat upp lite grann. Mm. Kanske också för att man sett honom i så många intervjuer och kanske får en annan känsla för honom. Men många tycker även att kungen är ansvarstagande, 38% tycker det. Och den bästa representanten för Sverige, det tycker 24%. Så att det är bra omdömen. Folklig, ansvarstagande och bästa representanten för Sverige.
Ja, men sen så har man ju också då fått säga sitt gällande kungens svagaste egenskaper. Och då är det tydlighet och framtidsinriktad som sticker ut. Och trots då att svenskarna hyllar kungen så vill ju många fortfarande se hans dotter, kronprinsessan Victoria, som regent. Hon är ju faktiskt den mest populära medlemmen av kungafamiljen och hela 36% vill se kungen abdikera då till förmån för kronprinsessan, medan 40% vill ha kvar kungen på tronen.
Ja, då väger det över en liten fördel där till kungen. Mm. Men det kan vi ju tillägga att vi har ju ingen sån tradition i Sverige med att en äldre regent abdikerar till förmån för sitt barn. Kungen är av den åsikten att han är ju kung tills den dag han dör. Och så har det varit i Sverige i alla år.
Ja, och så ser det även ut i våra grannländer, Norge och Danmark, att man ser det som ett livsuppdrag. Och så länge man kan ska man sitta på tronen tills man trillar upp in helt enkelt.
Ja, det blir ju en fullspäckad vecka för kungafamiljen och firandet inleds idag när vi spelar in podden onsdagen den 13 september. Och vi har fått ganska många frågor, både till podden men även i våra sociala kanaler då, vad gäller kostnader. Vad kostar kungens firande egentligen? Det är många som vill veta det.
Ja, och vi har inte fått någon exakt siffra ifrån hovet. Däremot så vet vi att Stockholms stad, de bekostar med då 3,5 miljoner kronor för då stockholmarnas firande av kungen. Och då är ju då den här konserten som vi pratade om, som kommer att hållas på Gustav Adolfs torg på lördag. Det blir en konsert som är öppen för allmänheten med, är det 12 artister tror jag? Kanske fler?
Ja, 14. Ja, är det inte den som är på Norrbro?
Så jo,
det,
Norrbro.
Ja, för
Norrbro.
Det är dansfest sen precis. På Gustav Adolfs torg.
Så att det är först då konsert på Norrbro och sen är det dansfest på Gustav Adolfs torg. Och det här är då, man behöver inga biljetter, det är fri entré. Så det här är någonting som Stockholms stad står för att bjuda in alla till ett firande. Och det vet vi kostar 3,5 miljoner.
Sen kan man ju också tänka att alla de här länsbesöken kostar pengar. Mm-hmm. De residensstäderna som har tagit emot kungaparet, det är klart att de har lagt pengar, ett par hundratusen, kanske mer då, på de här besöken också. Så det är inte bara stockholmarna som pungar ut med pengar, utan det har ju fördelats över landet.
Över alla län.
Ja.
Ja.
Men 2023 så tilldelades ju hovet 167,9 miljoner i statligt stöd. Och det är en ökning då med 18,7 miljoner från året tidigare. Och den stora merparten av det höjda anslaget, det är planerar man ska gå till säkerhetshöjande åtgärder för de kungliga slotten, och då säger man att 9,2 miljoner av pengarna ska gå till det. Och det här extra anslaget beviljas även för att möjliggöra att arrangera aktiviteter då i samband med firandet av Sveriges 500 år som självständig nation samt kungens tronjubileum.
Ja, men exakt hur mycket av det som faktiskt går till firandet, det vet vi ju inte. Vi har inte fått några exakta siffror, men man kan väl gissa lite där kanske.
Ja. Förhoppningsvis kanske det också offentliggörs i efterhand där.
Ja.
Vi måste prata om Monaco, Sara. Det puttrar, det stormar. Det verkar aldrig bli en lugn stund för först Albert och förstinnan Charlene.
Nej, vi har ju pratat tidigare om paret och det här envisa ryktet som då påstår att förstinnan Charlene har lämnat Monaco och sin familj. Och enligt tyska och franska medier så bor ju hon numera i Schweiz och träffar endast sin man vid officiella tillställningar. Men nu har ju ytterligare en skandal blossat upp.
Ja, det skakar ju verkligen om det här Grimaldi-palatset. Det är så att först Albert, han har fått flertalet korruptionsanklagelser riktade mot sig från en Wikileaks-liknande webbplats. Den heter Le Dossier du Rocher, och där hävdas och avslöjas korrupta hemligheter som gäller först Alberts innersta krets. Och den här innersta kretsen har höga positioner i samhället och de har då, påstås det, gynnat varandra otroligt mycket under många år. Och det handlar om hans ekonomiska rådgivare Claude Palermo, stabschefen och före detta utrikesministern Laurent Anselmi, Alberts advokat som faktiskt också är hans barndomsvän och som känner honom väldigt väl, Thierry Lacoste och Monacos domstolsordförande Didier Linot. Och de här anklagelserna beskrivs som bedrägeri, nepotism och korruption. Och någonting som de kallar för oegentligt inflytande över Monacos rika fastighets- och bostadsmarknad.
Ja, och den här hemsidan hävdar bland annat att Alberts advokat tog emot $640,000 för juridisk rådgivning. Och det var då i ett fall där en fastighetsutvecklare vann ett domstolsbeslut på $163 miljoner. Och domslutet utfärdades av Alberts nära vän till lika domstolsordförande Linot.
Och de här fyra männen, de förnekar ju med bestämdhet alla korruptionsanklagelser. Men det har också varit en razzia. Polisen har sökt igenom deras hem, det gjordes i juli i somras. Och så har man beslagtagit då många av till exempel Alberts rådgivare Palermos dokument, även hans mobiltelefon. Och efter att det här hände så avgick både Palermo och stabschefen Anselmi. Och Lacoste verkar inte heller längre agera som Alberts advokat. Och det är såklart så att det är ju någonting shady med att man avgår efter att man fått såna här anklagelser riktade mot sig. Det säger kanske någonting.
Ja, och de här fyra männen tillhör ju, som du sa Jenny, först Alberts allra innersta krets. Men nu finns det en oro att de här mäktiga männen som är under stor press från polis och rättsväsendet ska vända sig mot fursten och istället då kanske skylla saker på honom.
Och furstens ekonomiska rådgivare Palermo, han har faktiskt redan stämt fursten. Jag har också sett medieuppgifter om att han är på väg att stämma fursten. Men någonting är på gång där i alla fall, uppenbart. Och advokaten och barndomsvännen Dola Kost, det är ju tufft, men han vet ju allt om fursten. Han vet allt om Albert och hans familj. Han har ju genom åren fått höra alla hemligheter, alla problem. De har ju varit så otroligt tajta. Så det här är ju ett mardrömsscenario.
Ja, men de har ju vuxit upp tillsammans med barndomsvänner. Så han har ju verkligen varit med genom hela Alberts liv.
Ja, alltså Lacostes mamma var ju pressekreterare till Grace Kelly som är Alberts mamma. Jag bara tänker med fasa på vad som skulle hända om Lacoste börjar läcka då Alberts hemligheter.
Det är inget drömscenario.
Det är det inte.
Nej.
Det är en mardröm.
Och först Albert kämpar ju nu intensivt för att skapa en distans mellan sig och de tidigare vännerna. Han sa i en intervju med Le Figaro i somras att när förtroendet är brutet och det inte finns några raka svar på frågor som ställs, då måste man ta hårda beslut. Och Dossien visade via internet vissa människors aktiviteter och människor som jobbat med mig. Och som jag säger, om det inte finns något förtroende så är det omöjligt att jobba tillsammans, sa alltså Albert.
Det är ju ett hårt ställningstagande. Mm-hmm. Han bryter ju faktiskt med alla sina närmsta vänner där.
Ja, och, men det ska också sägas det, att först Albert verkar ju faktiskt inte vara helt oskyldig själv.
Nej, det är ju flera experter som hävdar att han faktiskt har blivit varnad förut. Varnad om vad som försiggick och vad vännerna höll på med. Och Robert Erringer säger till New York Post, Robert Erringer var ju tidigare rådgivare till fursten. Han sa så här då, du kan inte låta dina barn och vänner styra landet. Men det var vad han gjorde, han slutade inte. Så Robert Erringer är ju då verkligen någon som har så här petat på först Albert, bara hallå, ser du vad de håller på med? Mm. Och först Albert, enligt då Erringer, verkar ju bara ha struntat i det och inte velat ta i det här problemet.
Fram tills nu då, i och med att problemet är ett faktum.
Ja, och det är också, jag tycker också det är så himla sorgligt, för att när först Albert då blev landets regent, då var ju en av hans, han proklamerade verkligen det att han ville rensa upp korruptionen i landet. Och så sitter han själv med den här röran i knät.
Mm. Ja, nej, det är mycket nu som stormar kring först Albert och hans familj. Och inte minst nu den här senaste nyheten som skakar om rejält. Vi har ju pratat en del om Sarah Ferguson, eller Fergie som hon kallas. Och imorgon torsdag så kommer hon faktiskt till Sverige.
Ja, hon ska vara med på galan The Perfect World Foundation som håller en stor galamiddag.
Och Fergie är ju mycket engagerad i den här organisationen och hon kommer att dela ut priset TPVF Award till Christine Davis. Ni vet, hon från Sex and the City som spelar Charlotte, heter hennes karaktär.
Ja.
Ja,
och den här galan kommer hållas på Börsen i Göteborg och det blir verkligen en stjärnspäckad kväll. Bland gästerna finns ju även skådespelaren Billy Zane, han var ju med i Titanic.
Mm.
Och många fler, och tidigare pristagare är bland annat först Albert och David Attenborough. Men det är så roligt med Fergie, för att hon är så otroligt passionerad kring det här med djur. Och hon la faktiskt upp en väldigt fin grej på Instagram nu precis, där hon skriver att hon är så himla glad att hon får vara en ambassadör för The Perfect World Foundation. Och så skriver hon att hon vill verkligen framföra sina käraste gratulationer till Christine Davis. Och att det känns som en ära för henne att få ge henne det här priset i Göteborg. Och så tackar hon henne på olika sätt och sådär. Nej, men det är också, jag vet att jag intervjuade Fergie i samband med, hon har varit med på den här galan tidigare gånger. Och då gjorde jag en intervju med henne inför en av de här galorna och hon är så himla skön. Hon är ju inte rädd för att prata från hjärtat.
Nej.
Många andra kungligheter är så otroligt mediatränade att det sällan blir någonting mer än ett kanske mer stelt och tillrättalagt samtal. Men med Fergie så finns inte den där, det här filtret.
Och det har ju verkligen varit någonting som båda har tagits emot på rätt sätt och många har uppskattat hennes öppenhet, men det har också varit lite av ett problem under hennes tid i kungahuset när hon var gift med Andrew. Och jag menar, hon var så pass rak och öppen i media om man jämför då med övriga medlemmar av brittiska kungahuset, så att det kom ju både det ena och det andra ur hennes mun som gjorde drottning Elizabeth lite stressad. Och med tanke på det tyckte jag det var så fint, vi pratade om det förra veckan i podden, att Fergie har ju en podd tillsammans med sin vän som heter Tea Talks. Och där berättade hon just att drottningens sista ord till Fergie var bara det själv.
Mm.
Och att, så här, att drottningen ändå sa det till henne med tanke på just att Saras vara sig själv har sett till ett problem för kungahuset, men att det var ändå det som drottningen ville att hon skulle ta med sig. Det tyckte jag var fint.
Och Fergie, hon har ju opererats för bröstcancer. Det här är ju den första utlandsresan hon gör efter det, som man känner till i alla fall. Och det första offentliga framträdandet på det viset. Så att det är ju, man önskar henne all lycka till, verkligen.
Men verkligen, och vi hoppas såklart på att få lite bilder ifrån det här som ni kommer säkert kunna ta del av på våra sociala medier.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu, kära lyssnare, är det dags för veckans Harry och Meghan. USAs före detta president Donald Trump vill gärna möta Meghan Markle i en debatt. Han vill se henne ansikte mot ansikte för att diskutera de hårda anklagelser som hon riktade mot drottning Elizabeth före drottningens död. Vi lyssnar lite på hur det lät.
If you were to sit down with the Duchess of Sussex, Meghan Markle, and Prince Harry, they don't like you much. Would you do that for the ratings?
Well, I don't know that they don't like me. I said that I don't think they're very appropriate, what they're saying, what they're doing. And...
But I mean, that would get ratings, wouldn't it?
Oh, if you want to set it up, let's set it up. Let's go do something. I'd love to debate her. I would love it.
Det är i radiointervjun The Hugh Hewitt Show som Trump säger då att Harry och Meghan inte hade någon respekt för drottningen. De behandlade henne illa när de lämnade kungahuset 2020. Och det verkar faktiskt som att Trump, han är ju väldigt förtjust i drottning Elizabeth.
Ja, han besökte ju henne officiellt i juni 2019 och påstår att de kom mycket bra överens och att hon i sin ålder var den totala motsatsen till nuvarande president Joe Biden i klarhet och pigghet, säger han.
Det är klart han svingar mot Biden.
Det är klart att han gör. Men Jenny, kommer du ihåg vid det här besöket 2019 gällande då att kanske visa respekt för drottningen, som han nu själv säger, och hålla sig inom etikettramarna? Han trampade ju en del i klaveret under det här besöket.
Ja, men han gick väl framför drottningen?
Ja.
Vad är armen om henne?
Ja, dels var det att han gick framför drottningen. Jag tror att de skulle genomföra någon typ av uppdrag där i trädgården bakom Buckingham Palace. Och han klampade på och gick 2-3 meter framför drottning Elizabeth, och hon staplade på där bakom med handväskan på armen, och man såg hennes blick mot Trump. Att så, vad håller du på med? Det här blev ju väldigt... uppskruvat i media, såklart.
Ja. Men tillbaka till den här intervjun, för då säger ju Trump att han inte gillar vad Harry och Meghan håller på med. Och det är faktiskt inte första gången som Trump attackerar Meghan. Han har ju hackat på henne i ganska många intervjuer tidigare. Han verkar ha ett horn i sidan till henne. Och jag tänker att det kan bero på, hon är ju inte särskilt förtjust i Trump tillbaka, och kommer ihåg att hon och Harry indirekt lobbade ju för Trumps motståndare, demokraterna, i det amerikanska valet. De hade ju någon slags kampanj där de ville få folk, fler människor att gå och rösta. Mm. Och då kunde man, det var verkligen mellan raderna, man förstod ju att de stod ju på demokraternas sida.
Ja, och det är ju också en stor skillnad då, i och med att Harry och Meghan har lämnat kungahuset, så har ju de också vågat vara lite mer politiska och veva runt med sina åsikter. Det hade de ju absolut inte kunnat vara om de hade fortsatt vara en del av det brittiska kungahuset. Men i en intervju med Piers Morgan förra året så sa Trump då att Meghan leder Harry i ett koppel. Jag tycker vi lyssnar på hur det lät.
Harry is whipped. Do you know the expression whipped?
I'm familiar with the phrase.
I won't use the full expression. But Harry is whipped like no person I think I've ever seen. Not a fan of Meghan.
Yeah.
I'm not a fan. And I wasn't right from the beginning. Said I think poor you. Harry is being led around by his nose. Okay.
You think it's going to end?
I do. I've been a very good predictor, as you know. I predicted almost everything. It'll end and it'll end bad.
Han sa ju även att parets bröllop var en tickande bomb som kommer explodera när Harry fått nog av att bossas runt. Och Trump sa även att Meghan kommer att lämna Harry så snart hon bestämmer sig för att hon gillar någon annan kille bättre.
Hårda ord här.
Men du, ja men Trump är ju, han är en vandrande granat. Alltså hur, går det ens att ha en debatt med honom?
Framförallt hur skulle en debatt mellan Trump och Meghan se ut och vad är det de faktiskt skulle debattera? Jag förstår inte riktigt. Alltså, han är ju redan så tydlig med vad han tycker och tänker. Jag tror inte riktigt han kommer ens lyssna på vad Meghan har att säga.
Nej. Nej, men han skulle bara dundra på som en stor lastbil och meja ner allting i sin väg och inte lyssna eller göra... Ja. Ja,
nej. Nej, men han har ju bara varit väldigt tydlig. Det är tydligt att han inte gillar henne och det är tydligt att Meghan inte gillar honom. Och han har ju vid, det här är ju bara två exempel, men han har ju vid flera tillfällen vevat på bra mot Meghan. Och framförallt uttryckt då att han tycker att de varit väldigt respektlösa gentemot drottning Elizabeth.
Mail Online har genomfört en stor undersökning, ja, men liknande den som Demoskop brukar göra här i Sverige. Över 2000 britter har fått svara på frågor om kungafamiljen och det visar sig att en majoritet av britterna tycker att Meghan och Harry ska tas bort ifrån tronföljden. De menar nog Harry tror jag, för Meghan är inte en del av tronföljden. Britterna tycker också att de ska inte få en krona av britternas skattepengar och inte heller pengar från kungens egen plånbok.
Ja, och bara 25% av britterna tycker att paret ska ha en aktiv roll inom kungahuset. Men trots att britterna är så negativa mot Harry och Meghan så är det en i kungahuset som de tycker ännu mer illa om. Och det är ju prins Andrew.
Inte så konstigt.
Nej.
Han har ju varit inblandad i en rättsprocess. Han blev ju anklagad för våldtäkt. Virginia Giuffre påstod att hon tvingades ha sex med honom 3 gånger när hon bara var 17 år. Och de ska ha träffats via den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein. Du vet han som dog i fängelset.
Yes.
Det var ju väntan på rättegång, det är nog ett par år sedan.
Han och prinsen var ju väldigt goda vänner. Men prinsen sedan då gjorde ju upp i godo med Virginia och menade att det inte ska betraktas som att han är skyldig. Utan som ett sätt då att dels att skydda kungafamiljen som liksom kunde ha tagit väldigt mycket skada om det hade lett till en rättegång.
Mm. Men britterna tycker att prins Andrew har skadat kungahuset mycket mer än vad prins Harry har gjort och att Andrew absolut inte ska få komma in i värmen igen eller få ta emot skattepengar.
Och det vet vi även att det pågår en diskussion gällande det här att, det har vi pratat om mycket här i podden, att nu kung Charles ser över sin ekonomi och behöver slimma den och där är ju absolut en del att prins Andrew inte längre ska få ta del av några pengar.
Mm. I undersökningen så kan man även se att de mest populära i kungahuset är prins William och Kate. De ligger direkt efter drottning Elizabeth. Och man har ställt frågan på det här viset. Vem har bidragit mest positivt i kungahuset? Och det är därför drottning Elizabeth är med. Hon lever ju inte längre, men hon är fortfarande etta på den här listan. Hon har bidragit mest positivt. Sen kommer då prins William. Och sen kommer Williams mamma, prinsessan Diana. Så trots att det är över 20 år sedan hon dog så betraktar man fortfarande henne som någon som bidrog med så mycket positivt att hon fortfarande är med på listan. Efter Diana kommer prinsessan Catherine och efter det kommer kung Charles.
Jag tycker alltid det är spännande med såna här undersökningar.
Ja, men det är det.
Ja.
Det mäter ju på något sätt de här kungligheternas... Eller folkets kärlek till dem.
Ja, så kan man se hur snabbt det skiftar. Om det har hänt någonting under året. Så kan man ganska fort halka ner på listan. Och förra veckan så pratade vi om hur kungafamiljen planerade då att hedra drottning Elizabeth på årsdagen den 8 september. Brittisk press hade ju rapporterat om att prins William och Kate skulle genomföra någon form av framträdande. Och på fredagsmorgonen den 8 september så publicerade brittiska hovet ett meddelande från kung Charles. Han pratar och i bakgrunden så visas då en bild på drottning Elizabeth och vi kan lyssna på vad han sa.
In marking the first anniversary of her late majesty's death and my accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us. I am deeply grateful too for the love and support that has been shown to my wife and myself during this year, as we do our utmost to be of service to you all.
Och kung Charles pratar ju här om att ja, men man reflekterar över hennes långa liv, hur hon liksom alltid satte kronan framför allt och hur mycket hon har betytt för väldigt många. Och sen passar han ju också på att tacka för den kärlek och supporten som han och drottning Camilla fått under det här första året som sittande monark. Sen under senare samma dag så närvarade ju faktiskt Kate och William vid en gudstjänst i St. Davids katedralen i Wales för att hedra drottningen. Och därefter så publicerades ett inlägg med bilder från den här gudstjänsten. Och man ser då hur William och Kate står framme vid altaret där ett porträtt av drottningen placerats. Och till bilden så skriver de bland annat en stunds reflektion vid St. Davids katedralen för att hedra drottningen och allt hon gjorde för Storbritannien, samhället och världen.
Sara, vi har fått lite lyssnarfrågor. Om ni vill ställa fler så mejla till kungligt@aftonbladet.se. Vi har fått en fråga ifrån Maggie. Hej, om Victoria och Daniel inte kunde få egna barn, skulle de kunna adoptera ett barn istället? Och vilken status får barnet i så fall?
Ja, men det skulle de ju absolut kunna göra. Och ett adopterat barn hade ju fått exakt samma status som deras idag då biologiska barn har. Så att det är ingen skillnad där egentligen.
Nej, samma regler som gäller för alla andra svenskar gäller ju även för Victoria och Daniel.
Ja, vi har fått en fråga här ifrån Katrin. Hej, med anledning av kung Charles ettårsdag som regent har jag tänkt på en sak. När Elisabeth regerade pratade alla om Kate och William, men över en natt så benämner alla, både vanliga personer och medier, henne som Catherine. Hur kommer det sig? Har det skett något uttalande från kungahuset att hon ska benämnas så?
Nej, det har inte kommit något uttalande från kungahuset. Jag tror mer att det handlar om att prinsparet, de har ju hoppat upp ett snäpp. De är ju direkt efter kungen i tronföljd. Det är säkert ett sätt för prinsparet, och speciellt för Kate, att Catherine är ju mer statsmannamässigt. Kate är ju ett smeknamn, och det är så otroligt vanligt smeknamn i England. Så att för hennes del så tror jag det handlar om att nu måste de börja ta sig an den här nya kungliga statusen. Vem vet, det kanske inte dröjer jättelänge innan prins William blir kung. Kung Charles, vad är han, 73?
74.
Mm. Och ja, men har de tur så kanske han regerar i, ja, men upp mot 20 år till. Det vet man ju inte. Men om det inte skulle vara så måste ju William och Kate, nu säger jag ju Kate då, så måste de ju också så här uppbåda lite mer kunglig status kring den kommande rollen som de ska ta sig an framöver.
Ja, och sen också i samband med drottningens död och att kung Charles blev kung, så blev ju också Catherine Princess of Wales. Så att jag menar, hennes, det låter ju lite töntigt när man säger, men hennes status har ju liksom upphöjts ett snäpp, precis som du var inne på. Och då kanske det faller sig mer naturligt att man säger Catherine Princess of Wales snarare än Kate. Men jag håller faktiskt med om att jag upplever också en förändring där, och även när jag själv skriver om Kate och William. Så att det är en bra spaning.
Verkligen. Vill ni få dagliga nyheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Royalistan.se heter jag både på Instagram och på TikTok. Och du, Jenny?
Kungligt med Jenny. Jag härjar främst på Instagram.
Ja. Och vi vill också påminna återigen om att vi är mitt i jubileumsveckan, och i helgen så kommer vi att vara på plats och bevaka det här firandet. Vi kommer att spela in podd mitt i vimlet och den här folkfesten på Stockholms gator. Så missa inte att lyssna på ett rykande färskt jubileumsavsnitt på söndag.
Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.